lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi alltså vandrat genom Första Mosebok, Matteusevangeliet, Andra Mosebok och Markusevangeliet. Och därmed ska vi nu starta på Tredje Mosebok. En bok som jag i många år inte satte så stort värde på. Men ju äldre jag blivit och ju mera jag studerat den, har jag kommit till den personliga slutsatsen att det är en av de viktigaste böckerna i hela vår bibel. Och det är min bön och min önskan inför vandringen genom Tredje Mosebok, att Gud på ett speciellt sätt ville smörja mig med visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap. För om budskapet i den här boken verkligen kunde nå ut till alla människohjärtan i dess religiösa strävan, så skulle alla kulter och ismer ta slut. Ja, det ville bli resultatet, eller frukten, om människorna fick personlig kunskap, kännedom och insikt i den här boken. Det är Mose som är författaren till Tredje Mosebok. Han är en av de mest centrala gestalterna i den bibliska uppenbarelsehistorien. Både som profet, som ledare, lagstiftare och som författare. Och de flesta upplysningar vi har om honom har vi från det väldiga historiska verk som bär hans namn, Moseböckerna, eller Pentateuken som betyder femboken. Och den är mosaisk och inte en tillfälligt sammansatt mosaik. Världen har ju haft några få statsmän som både skapade historia och skrev den. Den första och den största av dessa är Moses. De fem Moseböckerna är ett av världslitteraturens grundläggande verk. En inspirerande profetskrift där du finner den tillbakablickande profetian till alltings begynnelse. Och här finns profetior som pekar framåt mot det som ska komma. Och Leviticus, eller Tredje Mosebok, utgör en del av femboken som är skriven av Moses. Platsen där det som beskrivs i Tredje Mosebok utspelar sig är vid Sinai berg. Vi kan säga Tredje Mosebok börjar och avslutas på samma geografiska plats. Det som här berättas sker alltså vid Sinai berg. På dagen 3 månader efter uttåget ur Egypten kom Israels barn till Sinai öken och lägrar sig mitt emot berget. Här blev lagen given, här restes tabernaklet och här invigdes prästerna. Och här fick gudstjänsten sina fasta former. Här mönstrades de stridsdugliga av Israels barn. Och här gjordes allt klart för resan vidare fram genom öknen upp mot löfteslandet. Här blev, som vi sa, lagen given. Som du kanske minns så avslutades Andra Mosebok med att man satte upp tabernaklet. Exakt efter den beskrivning som Gud givit Moses. Och vidare läste vi hur tabernaklet uppfylldes av Herrens härlighet. Tredje Mosebok fortsätter med att ge regler, lagar och förordningar av gudstjänsten i tabernaklet. Tredje Mosebok är boken som handlar om gudstjänst och tillbedjan. Och boken bär den hebreiska titeln Vayikra, som betyder och han kallade. Gud har nu flyttat till tabernaklet och talar därifrån. Nu talar han inte längre från berget Sinai. Han kallar människorna att möta honom vid tabernaklet. Han undervisar dem om hur, det vill säga på vilket sätt de ska komma och hur de ska vandra inför honom. Kyrkan betyder ju egentligen de som kallats ut. Och också vi är sådana som kallats ut från något och till något. Vid den tid vi ska läsa om här i tredje Mosebok talade Gud ifrån tabernaklet och bad dem att komma till honom. Idag kallar Herren Jesus oss att komma till honom själv. Mina får lyssnar till min röst, säger han i Johannes 10. Så tredje Mosebok har ett viktigt och underbart budskap till oss idag. Och när det gäller meningen med boken, budskapets mening och mål, kan vi säga, tredje Mosebok är boken om tillbedjan. Det handlar om gudstjänsten, offer, ceremonier, ritualer, samlingar, heliga dagar, sedvanor, villkoren för livet med Gud och varningar fyller den här boken. Alla dessa fysiska övningar, de var givna för att undervisa dem om gudomliga andliga sanningar. Paulus, han skrev i första Korinterbrevet 10, vers 11. Allt detta som hände med dem hade en förebildande betydelse och blev nedtecknat i skriften till varning för oss som lever i de yttersta tiderna. Och i Romarbrevets 15 kapitel, vers 4, skriver han: ty allt det som var skrivet i forna dagar, det var skrivet till vår undervisning, för att vi, genom det tålamod och den tröst som skrifterna ger, ska hålla fast vid vårt hopp. Också Petrus säger att det gamla testamentet innehåller andliga sanningar som är för oss. Som till exempel i Petrus första brev, kapitel 1, vers 6, där säger han att profeterna försökte med stor iver att få insikt om denna frälsning. De profeter som profeterade om den nåd som ni skulle få, de försökte få klarhet över när den tid skulle komma och hurdan den tid skulle bli som Kristi ande i dem visade fram emot, när han förutsade att Kristus skulle lida och sedan gå in i sin härlighet. Och i Hebreerbrevet säger kapitel 11 och vers 13: i tron har alla dessa dött utan att ha fått ut det som Gud hade lovat dem. De hade endast sett det i ett avlägset fjärran, hälsat det och bekänt att det var främlingar och pilgrimer på jorden. Och nyckeln till att förstå tredje Mosebok är Guds helighet. Gud är helig. Första Mosebok innehöll alltså urhistorien med skapelsen, syndafallet och löftet om återupprättandet. Och från kapitel 11, patriarkhistorien Abraham, Isak och Jakob. Andra Mosebok, det var boken om den underbara räddningen, där vi mötte Jakob och hans efterkommande som ett förtryckt folk som levde som trälar i Egypten. Vi mötte Mose kallelse och hörde hur Gud använde Mose för att föra folket ut från Egyptens träldom. Han leder dem till berget Sinai, gör dem till sitt folk, till sitt eget folk och ingår en pakt med dem. Och i slutet av andra Mosebok får vi höra hur Herren ger order om att bygga tabernaklet, tälthelidomen, där Gud själv tar boning för att vara hos sitt folk. Tredje Mosebok, som vi nu ska ta fatt på, fortsätter att spinna vidare på samma tråd. Och här ska vi möta den helige Gud som helgar sitt folk. Gud är helig, är alltså nyckeln till att förstå tredje Mosebok. För i tredje Mosebok berättas hur det kan vara möjligt för den helige Gud att ha gemenskap med syndiga människor, nämligen genom offerdjurets blod. Och budskapet i tredje Mosebok är delat i två. Först, den talar om att vägen till Gud är genom ett offerdjur. Den genom synden brutna gudsrelationen kan endast upprättas genom soning. Det vill säga, genom att ett sonande offer frambäres. Soningen sker genom ett ställföreträdande strafflidande. Det oskyldiga liv som givs för att lösa ut den skyldige har offerkaraktär. Denna offerordning talar om att skyla, täcka över, dölja. Blodet från bockar och kalvar kunde inte ta bort synden, men det dolde, täckte över, in till dess att Kristus kom och tog bort all synd. Därför säger Hebreerbrevets 9:e kapitel om Jesus att det var med sitt eget blod och inte med bockars och kalvars blod som han gick in i helgedomen en gång för alla. Och den återlösning han vann gäller för evigt. Den är alltså total, slutgiltig. Det vill säga, blodet från offerdjuren täckte över, dolde synden, så att Gud kunde ha överseende in till den tid då det fullkomliga offret blev framburet och synden borttagen. Det är det Paulus talar om i Romarbrevets 3:e kapitel, vers 25. Honom har Gud, i hans blodiga offerdöd, ställt fram som en nådastol för dem som tror. På det sättet ville Gud visa att han är rättfärdig, eftersom han i sitt tålamod hade haft överseende med de synder som hade begåtts under de förflutna tider. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, både att han själv är rättfärdig och att han rättfärdiggör den som tror på Jesus. Och att rättfärdiggöra, det är något mycket mera än att benåda. En brottsling som av domstolen dömts skyldig därför att bevisen var så absoluta kan ändå senare benådas. Det vill säga, man fritar honom från ytterligare straff. Men det finns ingen rättsinstans i hela världen som kan rättfärdiggöra honom, alltså framställa honom som oskyldig i förhållande till det brott som han gjort sig skyldig till. Men det är just det Gud gör med oss i Jesus Kristus. Han täcker inte bara över eller ursäktar vår synd, men han tar bort våra synder och rättfärdiggör oss. Det vill säga, ställer fram oss i en helt ny ställning och förklarar oss fullkomligt oskyldiga. När det gäller synderna som begicks på Gamla testamentets tid, så godtog Gud inte blodet av bockar och kalvar som en total, slutgiltig betalning. Men han krävde att ett djur blev offrat, blod blev utgjutet för att täcka över synden. Om vi får uttrycka oss så kan vi säga att Gud frälste på kredit i Gamla testamentet. Och när Jesus kom betalade han hela skulden för dem som tagit sin tillflykt till Guds offerordning. Och en av nyckelverserna i tredje Mosebok är tredje Mosebok 17:11. Ty allt köts själ är i blodet, och jag har gett er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Ty blodet är det som bringar försoning genom själen som är i det. Det andra som tredje Mosebok lär oss är att vandringen med Gud har verkligen med helgelse att göra. Ordet heliga eller helig förekommer mer än 80 gånger i tredje Mosebok. I tredje Mosebok 20, vers 26 står det: Ni ska vara heliga för mig, ty jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Gud gav bestämda regler och förordningar angående mat, det sociala livet och detaljer som omfattade det mesta av livets fysiska sidor. Och dessa detaljer innehåller andliga lärdomar för oss som lever idag. Men i vår tid är det tyvärr endast ett fåtal människor som har förståelse för att den levitiska hushållningens ceremonier och skicker innehåller mycket noggrann andlig undervisning. Tredje Mosebok innehåller underbara lärdomar för oss som lever idag. Därför att det uppenbarar Kristus på ett sätt som verkligen är värt att lägga märke till och akta på. Den vise Salomo sa vid flera tillfällen att det är intet nytt under solen. Med det menade han naturligtvis inte att det inte blev gjort nya uppfinningar och nya upptäckter. Men lägg märke till att Salomo säger det är intet nytt under solen. Människans förstånd kan i ganska hög grad tillägna sig all slags kunskap om det som är under solen. Det vill säga det som hör jord och värld till, det som inte är gudomligt. Ja, mänsklig kunskap och vetenskap kan tillägnas av vårt mänskliga förstånd. Men ingen känner sonen utan att fadern genom den helige andes kraft uppenbarar honom genom det skrivna ordet. Och den helige ande har sin glädje i att uppenbara sonen, att ta av det som tillhör Kristus och uppenbara det för oss. Offren i tredje Mosebok är inte bara några gamla berättelser om judiska skicker, men precis så som profeten Jesaja och andra profetskrifter, så hör också tredje Mosebok med till det som var skrivet i forna dagar till vår undervisning. Samtidigt är det viktigt att nämna att tillbedjan och gudstyrkan idag inte sker genom ritual på speciella platser. Som Jesus sa till kvinnan vid brunnen i Sykar i Johannes 4. Jesus sa det till henne: Tro mig, det kommer en tid då ni varken på detta berg eller i Jerusalem ska tillbedja fadern. Ni tillbeder vad ni icke känner. Vi tillbeder vad vi känner, ty frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning. Ty det är sådana tillbedjare Fadern vill ha. Gud är ande, och det som tillbeder honom måste tillbedja i ande och sanning. Tredje Mosebok är en fantastisk, förunderlig bok när vi betraktar dess innehåll i ljuset av det nya testamentet. Och på vår vandring, vägen genom Bibeln, så indelar vi tredje Mosebok i 10 delar. Först, de 5 offren som beskrivs i början av tredje Mosebok är tydliga och kristallklara porträtt av Kristus. Här beskrivs hans person och hans död i detalj i kapitlen 1-7. Den andra delen, kapitlen 8-10, handlar om prästadömet och där invigningen av prästerna avslöjar hur ihålig, ytlig och bristfällig våra tankar om invigningen till Kristus är. Tredje delen, kapitel 11, handlar om lagar i förhållande till ren och oren mat. För det folk som har fått det höga kallet att tjäna Herren behöver veta skillnaden på vad som är rent och orent i Guds ögon. Det hade dels ett rent sanitärt syfte och ett pedagogiskt, och det innehåller mycket andlig föda för våra själar. Fjärde delen, kapitel 12, handlar om att bli mor och om den rening som ska följa efter detta. Så vi kan säga kapitel 11 handlar om den enskilde, kapitel 12 om familjelivet och kapitel 13-15 om hela församlingen. Och i den femte delen, kapitlen 13-15, talas om det spetälska och hur de ska behandlas på en så framträdande plats att det faktiskt avleder uppmärksamheten från den tillbedjan som eljest präglar hela tredje Mosebok. Varför är det en så omfattande del här i tredje Mosebok om spetälska? Jo, därför att spetälska är en stark bild på synden och på den förorenande effekt det har på människan och hennes förhållande till Gud. Renandet av spetälska blir fullkomligt uppfyllt i Jesu död och uppståndelse, som illustreras av ett mycket ovanligt offer av 2 fåglar i kapitlen 13-15. Om vi ska undfly smittan och föroreningen från synden i vår värld, så måste vi veta en hel del om Kristi död och uppståndelse och hur vi ska tillämpa det i våra liv i vardagen. Den sjätte delen, kapitel 16, där möter vi den stora försoningsdagen och genom den ett helporträtt av Kristi offer. I kapitel 17, som utgör den sjunde delen, ser vi tabernaklets brännofferaltare och dess starka illustration av Kristi lydnad in till döden på korset. Och för det åttonde, kapitlen 18-22, med lagarna om helighet och rättvisa, det berör många områden i livet, både vardagsliv och gudstjänstliv, och uppenbarar att Guds tanke med människan är att hon ska leva i gemenskap med honom, vara engagerad i det som är Guds plan. För Gud önskar vara involverad i allt det du företar dig. Han önskar vara involverad i din familj och ditt sociala liv. Det är viktigt att komma ihåg det, så att vi inte utestänger honom från våra liv. Den nionde delen, kapitel 23, talar om Herrens högtider. Och den tionde och sista delen är kapitlen 24-27. Där kommer ett avsnitt om lamporna i Herrens hus och om skådebröden. Och så förkunnar Herren vad som ska göras med den som spottar hans heliga namn. Därefter följer instruktioner angående sabbatsåret. Också den här delen berör både vardagsliv och gudstjänstliv. För här ges klara föreskrifter om rytmen mellan arbete och vila. Och här ska vi lägga märke till sjutalets betydelse. Där ska vi avsluta vår introduktion eller vår inledning till tredje Mosebok. Och från nästa program ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln. Genom att kapitel för kapitel vandra också genom tredje Mosebok.
En lyssnare i Indien skriver: jag har lyssnat till era sändningar en tid, och som ett resultat av detta har jag överlämnat mitt liv till Jesus. Genom radioprogrammen har jag lärt att Jesus är min frälsare, och nu litar jag på honom. Jag vill gärna berätta för de andra i min by om Jesus. Därför går jag runt och berättar för dem om era radioprogram. Var så snäll och fortsätt och vägled mig. Och en lyssnare i Iran skriver: kära vänner, jag är verkligen glad för att ni berättar om Kristus för mig och mitt folk. Och jag önskar er lycka till i arbetet. Hoppas att många människor omvänder sig till Kristus. Jag är 57 år gammal och arbetar för regeringen. Jag bor tillsammans med min hustru, tre barn och deras makar och två barnbarn. Jag önskar veta hur jag kan komma i kontakt med kristna. Var så snäll och hjälp mig. Jag önskar lära mera om Kristus. Och en lyssnare till vårt svenska bibelprogram säger: jag har nu lyssnat i drygt ett år på vägen genom Bibeln. Och trots att jag varit kristen i många år har jag nu fått ett helt nytt förhållande både till Gud och till Bibeln. Tack för hjälpen. Noreas radioprogram är mat för min själ. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.